Radiosporten dokumentär.
Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
Vi har ju inte alls uppfattat den här situationen, det är ju alldeles glasklart.
Och då kommer det röda kortet, Zinedine Zidane visas ut.
Helt korrekt.
Man kan inte riktigt förstå Zidane.
Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
Det är dagen efter VM-finalen i fotboll 2006. Och franska fans hyllar nationens fotbollslandslag trots finalförlusten mot Italien. Zinedine Zidane får applåder av både lagkamrater och fans när han blygt vinkar från landslagets balkong i Paris. Bara timmar efter skallningen som blev slutet på karriären.
Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall.
Fransmännen hyllar Zidane, men det som hände på planen kommer att diskuteras i åratal.
Det bidrog till legenden om Zidane.
En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv.
Hur kunde en av världens bästa fotbollsspelare tappa huvudet så totalt? Och vilka ord yttrades egentligen på planen?
Det går ju rykten om att det var väldigt fula ord om Zidanes familj och sådär.
Det här är Radiosporten dokumentär om Zinedine Zidanes skallning. Ett program av Cecilia Markvard.
Då har vi anledning att säga bonsoir. Bienvenue au Stade de France pour le final de la 16e Coupe du Monde en France 1998. Det betyder hjärtinnerligt. Mycket varmt välkomna till VM-finalen i fotboll 1998 på Stade de France.
Det är det 16:e världsmästerskapet i fotboll och spelstaden är Paris.
Det är världens 22 bästa fotbollsspelare. Nåja, åtminstone i den här turneringen och åtminstone just nu som kommer göra upp om VM-trofén 1998.
Det är en final mellan regerande världsmästaren Brasilien och hemmanationen Frankrike.
Ett av de största ögonblicken fotbollen har, nämligen VM-finalens öppning som precis har rullat igång.
Fransmännen drömmer om guld och spelaren som bär laget på sina axlar är en 26-åring från Marseille med unika förmågor.
Hans teknik och hans blick för fotbollen eller för spelet, att han alltid låg ett steg före sina motståndare kändes som.
Radiosportens expert Johan Elmander spelade fotboll på högsta nivå samtidigt som Zinedine Zidane.
Hans touch var så unik att han tog alltid bort bollen ifrån spelarna. Och det känns som att han var en väldigt ödmjuk person också.
7 minuter, här kommer frisparken. Zidane skriver nära mål. Det är mycket bra läge och nick över!
Hans sätt att få fotboll att framstå nästintill som konstnärlig form var häftigt. Hans sätt att tänka fotboll var häftigt. Och hans sätt att på det sättet också leda såväl klubb som landslag var häftigt.
Lasse Granqvist kommenterar VM-finalen 1998 tillsammans med Ralf Edström och minns en Zidane i full blom.
Han var ganska stor. Alltså, han var ju inte så oerhört enkel att få se smidig ut, tänker jag. Liksom, han var ganska lång och relativt robust, men var samtidigt något av det vackraste fotbollen har att ge.
Det som sticker ut och det som inte riktigt går att förklara liksom rent fotbollsmässigt var ju den här berömda elegansen. Alltså allt var snyggare när Zidane gjorde det, skulle jag säga.
Johanna Frendén har bevakat fransk fotboll i många år och är bosatt i Paris.
Och det var otroligt frustrerande, tror jag, för andra spelare att se att man kunde spela fotboll på en sån nivå och få det att se så lätt ut. För det var ju det han gjorde. Jag vet att Alfredo de Stefano, den gamle Real Madrid-hjälten, sa ju att han spelade med silkesvantar på fötterna. Och det tror jag är nästan den bästa beskrivningen av Zinedine Zidane. Det var knappt en bollkontakt som inte var snygg. Och det var ju lite unikt, eller sådana spelare kommer i alla fall inte så särskilt ofta.
Höger hörna, 27 minuten, Frankrike 0-0 och Emmanuel Petit slår hörna. Där med vänster insidan i mitten och upp och nickar boll i mål!
Zinedine Zidane, även kallad Zizou, gör två mål i VM-finalen 1998 och nickar VM-guldet till Frankrike. Nationens första någonsin.
Här kommer den vänsterhörna för Frankrike, då skruvar sig in framför mål och det är fullt och fullt och det är mål!
Moro. Zidane igen!
En miljon fransmän firar VM-guldet vid Champs-Élysées där en enorm bild av Zidane projicerats på triumfbågen.
Det blev en nationell yra och en fotbollsyra och ett första VM-guld också. Det är alltid väldigt stort. Nu är ju Frankrike ett landslag som spelar VM-final nästan varannat mästerskap, men så var det inte på den tiden. Alla stjärnor stod rätt på något sätt och Zidane var den största stjärnan.
Och det var väl kanske då han blev riktigt liksom som ett äktenskap, ett lyckligt äktenskap med den franska fotbollspubliken, som ju inte är den mest lättnådda i alla sammanhang.
Han har tagit sig från gatorna i Marseille till fotbollsvärldens största scen. En hjälte med algeriskt ursprung där både far och mor emigrerade till Frankrike. En resa som beskrivs i Radiosportens årskrönika 1998.
Zinedine Zidane är född av nordafrikanska föräldrar och uppvuxen i de allra fattigaste och mest usla betongförorterna i norra Marseille. De som vet hur det är där, i det franska samhällets källare, de säger att bara den som har helt sensationella talanger och en okuvlig vilja klarar av att ta sig därifrån till ett bättre liv någon annanstans. Zidane har alltså sina rötter i Nordafrika. Och därmed är han en av les Arabes, araberna, som de starka nationalistiska krafterna i Frankrike föraktfullt kallar invandrarna från den delen av världen.
Det är en bakgrund som format Zinedine Zidane. I en intervju med magasinet Esquire Middle East kommer han senare att säga: "Jag har en samhörighet med den arabiska världen. Jag har den i blodet genom mina föräldrar. Jag är väldigt stolt över att vara fransk, men också väldigt stolt över att ha dessa rötter och denna mångfald." Och efter framgången i VM förändras också synen på mångfald i Frankrike, säger Johanna Frändén.
Det hände någonting i Frankrike som land, och Zinedine Zidane var verkligen huvudpersonen kring det här berömda landslaget som, när man döpte om tricoloren då från originalfärgerna, om man sa black, blanc, beur, då, svart, vit, arab.
Just han, en av les Arabes, hade gjort hela Frankrike till världsmästare i fotboll.
Det hände ju enormt mycket i Frankrike kring liksom debatten om integration och nya idoler för en massa människor som hade liksom upplevt sig som väldigt marginaliserade, och hela egentligen berättelsen om Frankrike som invandrarland som kom i kapp då och som blev en väldigt stor nationell stolthet. Och Zidane var ju huvudperson kring det här.
Paradoxalt nog, eftersom Zidane sällan pratar politik.
De få gånger han pratar politik så har det ju varit liksom att han vänder sig mot extremer. Men han var symbolen för det, och så var han ju så outstanding också i ett lag som redan hade väldigt många bra spelare.
Och det är klart att gör du två mål i en VM-final för din nation som landar i en 3-0-seger på hemmaplan över Brasilien, då ska det mycket till för att du inte för evigt blir inskriven i franska folksjälen, tror jag.
Zinedine Zidane gör sitt andra mål i matchen, och nu ska han dela publiken Sisu, Sisu, Sisu.
Men det är en fotbollskung av få ord och med stor integritet.
En väldigt ödmjuk person, nästan lite blyg. Han är väldigt omtyckt av många. Ja, men han står med bägge fötterna på jorden.
Han var nog sig själv, skulle jag påstå. Och jag tror att de som blir mest uppmärksammade, mest folkkära, mest respekterade, det är de som inte behöver spela ett spel eller gå in i en roll, utan kan vara absolut sig själva i sammanhanget kring fotbollen, kring sitt privatliv, men också på planen.
Un ballon d'or que j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine.
Zinedine Zidane är världens bästa fotbollsspelare 1998. Han vinner den italienska ligan med Juventus, spelar Champions League-final och vinner Ballon d'Or.
Mérité, très très largement. Bravo.
Men trots alla titlar och intjänade pengar kommer Zidane ihåg sina rötter.
Moi je sais d'où je viens, de toute façon, j'oublierai jamais de
Framgången kommer inte förändra vem jag är som person, kommer han senare säga i en intervju med franska Telefot.
Le succès ne me fera jamais changer moi comme personne. Voilà, ça c'est sûr et certain.
Och som person fortsätter han att vara den lite blyga och svårtillgängliga Zidane. Trots att succén fortsätter med ett EM-guld 2000.
Många fransmän och kanske fotbollsintresserade eller fotbollsälskare känner att man kan inte riktigt förstå Zidane. Eller det går inte riktigt att knäcka nöten. Det finns någonting lite mystiskt kring honom som är en del av hans personlighet och en del av berättelsen om Zidane och om det här franska landslaget också, som gör att man vet inte riktigt vem han är. Alltså det är nästan en liten religiös vibb kring det hela om man får ta i lite grann.
Men den så flammande lågan kring Zinedine Zidane kommer att få sig en törn under VM 4 år senare.
Vi säger god morgon från Monak Stadium i staden Incheon, strax väster om huvudstaden Seoul i Sydkorea.
Året är 2002 och VM avgörs i Japan och Sydkorea.
Här är det om några minuter avspark mellan regerande världsmästarna Frankrike och Danmark. Och det är en match som kan bli hur spännande som helst.
Frankrike är illa ute efter de två inledande gruppspelsmatcherna. Förlust mot Senegal och oavgjort mot Uruguay.
Frankrike balanserar på fiaskots avgrundsrand och måste besegra Danmark med 2-målsmarginal för att vara säkert på att inte åka ur VM redan här i gruppspelet.
Det är ett Frankrike som fått klara sig utan sin stora stjärna. Zinedine Zidane skadade låret precis före VM och har fått se Frankrikes 2 inledande matcher från sidan. Men nu är han tillbaka på planen, till publikens stora förtjusning.
Till Zidane som går in i mittcirkeln, det stiger alltid ett jubel, det hör ni. Bland publiken när Zidane får bollen. Underbar boll från Zidane ut på högerkanten. Inte helt underbar, den är för lång, den är för djup.
Zidane får publikens kärlek, men lyckas inte vända det prekära läge som Frankrike hamnat i.
Just det här med skadan innan VM på Zidane har varit nyckeln till det här fiaskot tyvärr.
Den före detta svenska landslagsspelaren Anders Limpar kommenterar Frankrikes fiasko tillsammans med Radiosportens Christian Olsson.
Det är lite tragiskt att säga att de inte ens kommer göra ett mål, och det kunde man ju inte förutspå.
Frankrike förlorar mot Danmark och den regerande världsmästaren är nu utslagen ur VM. Men för Zidane leker fotbollslivet vidare. Han har lämnat Juventus för spel i Real Madrid som tog hem Champions League-titeln under våren efter ett fantastiskt volleymål av Zidane.
Hooked into the penalty area towards Zidane!
Och året därpå vinner Zidane och Real Madrid den spanska ligan.
När han var i Real Madrid, då tycker jag, då var han som bäst. Men han hade också alltid, en jämn nivå som gjorde att han gjorde knappt några dåliga matcher. Han kunde visserligen komma bort i vissa matcher där han kanske inte var lika lysande, men då var det han som dök upp och så gjorde han de här avgörande finterna och så tryckte han upp den i nättaket.
Där är ju kravbilden sån att det räcker inte att vinna utan det ska vara vackert också. Du kan ju få lämna klubben om du är tränare trots att du just har blivit ligaseger och triumf för att de inte spelar tillräckligt läckert.
Zidane blir 2003 utsedd till världens bästa fotbollsspelare av FIFA för 3:e gången i karriären. Och kan dessutom titulera sig bäst i Europa.
Zinedine Zidane har röstats fram som Europas bästa fotbollsspelare under de senaste 50 åren. En omröstning på UEFA:s hemsida har förkunnat detta. Zidane alltså i topp före namn som Franz Beckenbauer, Johan Cruyff och Marco van Basten.
Han brukar själv säga att säsongen 99-0 var hans bästa liksom klubblagsmässigt. Så. Men där kan man verkligen nästan plocka vilken som, förutom något skadavbrott som han hade, så var han ju konstant på en egen nivå. Det går ju lite inflation i det uttrycket, men det var en spektakulär 10-årsperiod.
Som avslutas under VM 2006.
Lagen har kommit in på den fina gräsmattan i Leipzig och alldeles strax är det dags för nationalsånger. Först den franska.
32 nationer gör upp om VM-titeln i Tyskland 2006. Det är Zinedine Zidans sista mästerskap och slutpunkten för hans så framgångsrika karriär. En fotbollssaga han gärna vill kröna med ett sista guld.
En Zinedine Zidane är frisk, inte skadebenägen och som är på humör och tycker det är kul med fotboll. Det är bland det bästa du kan ha i ditt landslag såklart.
Men Zinedine Zidane har hunnit bli 34 år gammal och är inte längre på toppen av sin karriär. Han slutade i landslaget redan 2004 men ångrade sig och är nu tillbaka i det franska lag som misslyckats i två raka mästerskap.
De hade ju ett dåligt VM 2002 bakom sig och ett EM 2004 när man hade åkt ut mot Grekland i slutspelet, vilket var otroligt pinsamt just när det hände. Sen vann ju Grekland och då blev man väl ett offer på vägen. Men förväntningen hade ändå sänkts lite grann då, får man väl säga, med tanke på att det hade kommit två sådana reality checks sen det var VM-guld sist.
Men pressen på Frankrike och i synnerhet Zidane är ändå stor.
Att gå in och spela en fotbollsmatch och du har Zinedine Zidane på ditt lag eller i ditt landslag, då har du ju anledning av förhoppningar. Därför att han klarar ju av att kreera saker helt på egen hand.
Men Frankrike glänser inte i gruppspelet där det blir en andra plats efter bara 5 inspelade poäng.
Jag tror att en av anledningarna till att det är ett visst missnöje i den franska truppen är nog att många spelare känner sig nog lite förbisedda av de här lite yngre och menar väl att de äldre spelarna är där på gamla meriter.
Radiosportens dåvarande fotbollsexpert Rickard Henriksson är inte imponerad över Zidans prestation i gruppspelet.
Ingen kan väl egentligen hävda att Zinedine Zidane presterar särskilt mycket på sistone i det franska landslaget. Han är där för att han är i princip en levande legend som det inte går att ta bort.
Men Frankrike är ändå vidare till åttondelsfinal, precis som Sverige.
Ja, men det var ju mitt riktigt första stora mästerskap, ett VM i Tyskland, och det var så mycket svenska fans som var där, så att det blev ju en väldigt stor hype runt omkring det här VM:et.
Johan Elmander är med i den svenska truppen som spelar sig till åttondelsfinal.
Då spelade jag ju i Brönnby 2006 och hade kom efter en bra säsong, så hade jag ju gått om självförtroende också. Men jag fick inte lika mycket speltid som hade jag önskat. Ja, men det var andra spelare som gick före. Jag kom ju in emot Paraguay där.
86 minuten. Brönnby Danmark är numera för Johan Elmander som kommer in sin första VM-match i sin karriär.
Det var ju stort då, framförallt också alltså, när vi spelade i Berlin och vi gör målet i slutminuten och Ljungberg kommer emot den och sånt där.
Elmander från höger igen, utmanar sitt försvar mitt på plan, han har höger in i position, gör en överstegsfint på Ronaldinho faktiskt. Kommer med in spelare, Albeck kan vara bakom och där är svenskt läge, men det kommer!
Det är ett av mina starkaste fotbollsminnen någonsin.
Ja, det är bra gjort Elmander, det här som får inlägga på bort.
Albeck, det är fantastiskt att Albeck. Elmander och Albeck och Fredrik Ljungberg.
Sverige förlorar sen åttondelsfinalen mot Tyskland och får lämna VM. Men Johan Elmander fortsätter att följa mästerskapet hemifrån och ser ett svagt Frankrike bli allt starkare.
Man kollade på alla matcher och alla de här storstjärnorna som var i Frankrike, de var ju lite äldre också. Det var deras sista chans på något sätt att kunna göra något bra med Frankrike igen. Så att man satt och kollade mer på helheten av laget. Men sen så kom man ju ihåg Zidanes match emot Brasilien, kvartsfinalen, där han hade lekstuga med Brasilien.
Vad var kul att se Zidane.
Och
spelar mör. Ja, alltså gott att se det. Alltså. Man of the match är med Zidane. Jag tycker han gjorde ett underbart match.
Zidane har lyft sig i sitt sista VM. Och efter segern mot Brasilien kommer ännu en seger i semifinalen mot Portugal.
Zinedine Zidane mot Ricardo i semifinalen, 33 minuten. Och det är 0-0 och mycket kort ansats av Zidane. Seklarsson kommer och så skjuter han där. I mål! Ricardo åt rätt håll, straffen, världsklass, Frankrike leder med 1-0.
Zidane gör matchens enda mål och Frankrike är i VM-final. Och Zidane ska nu spela karriärens sista match på den största scenen av dem alla.
Inför finalen så var det ju också det här väldigt speciellt att just kring Zidane, att alla visste att det skulle bli den sista matchen i karriären. Och det adderar ju alltid någon form av spänning och förväntning.
Jag visste att jag skulle sluta, så jag gav allt jag hade, har Zidane senare sagt i en intervju med franska Telefot. Det är den 9 juli 2006 och fans samlas utanför VM-arenan i Berlin. Stämningen är på topp med några timmar kvar till finalen mellan Frankrike och Italien. Och i Paris förbereder sig fransmännen för guld.
Den blåvitröda flaggan vajar ut ur bilrutorna på gatan Champs-Élysées. Många Parisbor och turister i blå fotbollströjor köade tidigt till pubbar som ska visa den spännande finalen. Flera bär peruker i de franska färgerna.
Sveriges radios korrespondent Beatrice Jansson tar tempen på Parisborna.
Få fotbollsexperter vågar gissa hur det går. Men Parisbon Karim Reski hoppas och håller på Frankrike. Det blir 2-0 till oss, säger han förväntansfullt.
Vi är alla bakom l'équipe de France. Qui espérons va gagner. On pronostique 2-0 pour la France, un but de Thierry Henry et un de Zidane pour finir sa carrière en beauté.
Thierry Henry gör ett mål och Zidane det andra som en avslutning på karriären, säger han.
Även Johanna Frändén är på plats i Paris för att bevaka finalen för Sportbladets räkning.
Det var faktiskt mitt första utlandsjobb på Aftonbladet. Det var exakt sommaren 2006, då hade jag fått sommarvik, för jag var precis färdig journalist där på våren. Och det var någon chef som ropat mig, Frändén, jag har hört att du pratar franska, stämmer det? Så jag sa, ja det gör jag. Ja, kan du åka till Paris? Ja, så jag, det kan jag göra.
Johanna Frändén stämmer träff med några bekanta på en pub i Paris för att se finalen. Och Lasse Granqvist gör sig redo för att kommentera matchen i Sportextra.
En VM-final i fotboll är nog vid sidan av 100-metersfinalen. Och då ska jag säga 100-metersfinalen vid olympiska spel. Och just för herrar då, därför att det är världens snabbaste människa. Damernas final är också alltid stor uppmärksamhet. Men det blir ju inte världens snabbaste människa. Utan det är ju den manliga finalen som blir det. Det skulle jag säga kan få nästan till alla idrottsintresserade och mer därtill att stanna till. En VM-final i fotboll är det också. Det är det största enskilda idrottsevenemanget som du kan tänka dig.
Lasse Granqvist är redo för uppdraget och är tidigt på plats på Olympiastadion i Berlin tillsammans med expert Ralf Edström.
Jag har som en grej om det går att alltid vara gärna 3 timmar före på positionen och sitta och bara märka vad som händer från det att det är 2 timmar kvar när entréerna börjar öppna och det fyller på. Det kommer mer och mer, fler och fler. Och den här fingertoppkänslan av att vi är på väg mot något stort som är crescendot när domaren blåser till spel.
Elizondo stoppar pipan till munnen. Och startar VM-finalen i detta nu.
8 år har gått sedan Frankrikes första VM-guld på hemmaplan 1998. Nu hoppas många fransmän att Zidane ska frälsa nationen igen i sin sista landskamp.
Jag minns stämningen väldigt väl under matchen.
Johanna Frändén följer VM-finalen från pubben i Paris.
Det var mycket sådär, alla som inte hoppar italienare, det var liksom hög stämning och sådär.
Och bara 6 minuter in i matchen får de franska fansen anledning att jubla.
Henri upp och nickar bollen ner mot offensiv straff. Och Malouda in i det samma från vänster också, bryter fram. Fan, och då var det med straff! Straffspark Frankrike!
Jag söker den.
I den 6:e minuten!
Frankrike får straff. Och framkliver lagkapten Zinedine Zidane.
I sin sista match som fotbollsspelare på professionell nivå. Han slutar efter VM. Nu har han möjligheten att göra mål för 3:e gången i turneringen. I sånt fall hans 5:e VM-mål i historien. Zidane mot Gianluigi Buffon. Straffspark i nu 7:e minuten.
Målvaktens högra förra gången.
Kommer fram och skjuter och loppar bollen i ribban. Det är på mållinjen.
Målvaktens tar det.
Men det rinner. Domarna dömer mål. Domarna dömer mål. Zidane håller på att ge bort straffsparken. Men den går ribban ner och ut. Men domarna dömer mål.
Det här är ju en straff som sticker ut. Alltså, det är ju en lobb. Alltså, han försöker chippa in den. Chippa in straffsparken. Och misslyckas ju på det sättet att den träffar ju ribban. Man. Och det är ju inte tanken överhuvudtaget. Och så ner på linjen då. Men han riskar ju kolossalt mycket sin incident med att slå en sån straff. Att alltså chippa in den. För misslyckas han så kommer ju folk prata om det av den anledningen.
Frankrike leder med 1-0 efter bara 7 minuters spel. Och inledningen av VM-finalen fortsätter att vara händelserik.
Och bollen in mot straffområdet och ni kommer ut av Materazzi mål! Ralf Forsstedt, han kvitterar till 1-1. Marco Materazzi 19 minuter. Han orsakade straffen, han kvitteringsnickar.
Knappa 20 minuter är spelad av VM-finalen och det står 1-1 mellan Frankrike och Italien. Målskyttar Zinedine Zidane och Marco Materazzi. Två personer som kommer att spela huvudroller i det drama som ska följa. Det som kommer att bli en av VM-historiens mest uppmärksammade händelser.
För femte gången i den här turneringen och för femte gången i historien blir det förlängning.
1-1 står sig i matchen ut och förlängning väntar i VM-finalen.
Ja, men jag satt med kompisar för mig och kollade den.
Johan Elmander fortsätter att följa VM från hemmaplan.
Där startar vi den första förlängningskvarten och vi upprepar alltså att vi nu spelar fotboll en halvtimme till i 2x15 minuter.
Förlängningen är igång. Och det är nu det ska avgöras om Zidane får lämna sin sista fotbollsmatch i karriären som vinnare.
Oj, det ligger en italiensk spelare skadad och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso. Och det är mycket irriterat just nu.
20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
Materazzi som ligger.
Ja, Trezeguet i så fall. Han har varit en röj där så jag har förstått, för jag har inte förstått att han såg på till, men att han har varit här. För de har ju haft en del dueller, men Trezeguet är nyinkommet.
Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där, hörru. Ja, det är väl med det där som ska ha hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
Oj, 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 oj. Zinedine Zidane. Oj, 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 oj. Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
Oj, oj, oj. Vilket avslut för karriären.
På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ett överfall.
Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort. Det är ju Ralf som säger. Jag säger oj, oj, oj. Alltså som radiolyssnare. Vadå oj, oj, oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektiv?
Det är makalöst. Alltså, vad gör du sin i din sidan? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste jag provocera att jag fruktar för mig hjärtligt. Man får inte göra en sån grej då.
När man såg det på tv och undrar man vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet? Och kunna få honom ur balans så pass mycket.
Vi ser bilder där, läser vad som kan ha hänt.
Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
Ja, det är helt otroligt.
Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
Helt korrekt.
Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi.
Korrekt.
En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
Man ser den här sista scenen när han går ut liksom ut av plan och så går han förbi VM-bokalen där och så ner i tunneln. Den känns ja, men lite mörkt och tråkigt.
Det var ju också speciellt för det var han som gjorde Frankrikes mål under matchen. Det var Materazzi som gjorde Italiens mål. Det var en sån där match som var lite större än fotbollen och livet självt på något sätt.
Zinedine Zidane blir utvisad i karriärens sista fotbollsmatch och får följa VM-finalens straffavgörande från sidan.
Gör Fabio Grosso mål, är Italien världsmästare. Grosso mot Fabian Barthez. Fabio Grosso för evigt kung i Italien. Här kommer han fram. Grosso skjuter med vänstern där. I mål! Italien är världsmästare 2006. världsmästare.
Frankrike förlorar finalen och Zidane får avsluta karriären med ett rött kort istället för ett guld.
Det kan vi säga kan ha avgjort det hela, att han i sin sista match fullkomligt tappar besinningen. Zinedine Zidane, den store, underbara, härlige fotbollsspelaren. Aj, 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 det är ont i mitt hjärta, Lasse.
Tråkigt, olyckligt att det blev som det blev. Han skulle ju ha avslutat sin karriär med ett VM-guld och att han skulle få lyft den pokalen.
Det måste ju vara ett R i den franska fotbollssjälen. Zinedine Zidane musicerar ju oerhört väl med en grundläggande fransk fotbollsfilosofi och vacker fotboll och sådär. Det var ju hans sista match, det var det sista han gjorde. Han lämnade med ett rött kort. Vi hade ju föredragit att komma ihåg hans skalle för genialitet.
De franska skribenterna hade säkert förberett andra ord för att beskriva den populära spelarens avslutning på karriären. Det var uselt, avskyvärt, skriver de om hur Zidane skallade motståndaren.
Jag tror dagen efter så hade någon av de stora tidningarna, det var nog kanske också Likip, hade ju den här berömda första sidan när man sa, hur ska vi förklara det här för våra barn? I ett par dygn så fanns det ju en ganska utbredd liksom ilska kring det här med Zidane.
Fotbollsspelaren är känd för sin ödmjukhet och sportsmannaanda. Hans ansikte pryder jättereklamaffischer i Paris.
Sveriges Radios korrespondent Beatrice Jansson fångar franska reaktioner dagen efter finalförlusten.
Alla kunde se att Materazzi sa något till Zidane. Italienaren måste ha provocerat och alla ställer sig frågan vad som hände. Också Parisbon Mathilde Memon som såg matchen undrar.
On a simplement vu qu'il avait donné un coup de tête, mais
vi vet inte anledningen och jag har inga negativa åsikter om en så bra spelare som alltid varit ödmjuk. Kanske fick han höra något rasistiskt, säger hon.
Känslan som dominerade mest var nog förvirring och frågetecken kring det här med Zidane. Det gick ganska snabbt i Frankrike att den här idén skulle sätta sig, att det var inte Zidanes fel nästan, vilket ju låter bizarrt, men det var nog många som höll honom så högt att man nästan kände att det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
Italien är världsmästare, men den stora frågan i Frankrike är vad Marco Materazzi egentligen sa till Zidane före skallningen.
Jag skulle egentligen åka hem dagen därpå, jag blev kvar och vi skulle försöka liksom förstå vad som hade hänt. Och sen så kom laget tillbaka till Paris. Togs emot då av Jacques Chirac som var president på den här tiden. Och det var ju också intressant att han lyfte inte den här händelsen. Det var som att det inte hade hänt på något sätt.
Vous nous avez fait vivre des moments inoubliables. En amenant la France une deuxième fois en 8 ans.
Frankrikes president Jacques Chirac har också uttryckt undran, men framförallt hyllat Zidane för en lysande fotbollskarriär, för hans fina egenskaper och för allt han gett fransk sport och Frankrike som land.
Det var en väldigt speciell stämning. Trots allt som hände så stod det ändå så, tack Zidane, hade de projicerat på triumfbågen och sådär. Det var mycket känslor på en gång, men han blev förlåten väldigt snabbt. Jag skulle säga i efterhand att det adderade ju mer än någonting till enigmat Zidane.
Och journalister världen över fortsätter att gräva i händelsen. Så även Johanna Frändén.
Och där gick jag bet, som alla andra. Jag var helt grön, jag vet att det kände att jag försökte ringa in till växeln till Likip och den stora sporttidningen. Frågan om jag fick prata med någon, det var omöjligt nästan. Hela fotbollsvärlden jobbade ju liksom i för högtryck då, för att förstå vad som hade hänt.
Spekulationerna har varit många om vad den italienske fotbollsspelaren sa sekunderna innan Zidane gick till angrepp och skallade honom i bröstet. Läppläserskor har försökt tyda videobilderna.
Och 3 dagar efter VM-finalen intervjuas Zidane i fransk TV om det inträffade.
Men den franske nationalhjälten Zidane vill inte säga mycket om exakt vilka orden var från motståndaren. Materazzi sa väldigt hårda ord om min mamma och min syster. Jag försökte att inte lyssna på dem, men han fortsatte att upprepa dem, säger Zidane i en TV-intervju med franska Canal Plus ikväll.
Je m'excuse auprès de tous les enfants et de tous les personnes qui ont vu ce geste parce que c'est
Zidane ber särskilt om ursäkt till alla miljontals barn som såg matchen. Samtidigt säger han att han inte ångrar det han gjorde. Det är alltid den som reagerar som får straffet, inte den som provocerar, säger Zidane. Italienske spelaren Materazzi har medgett att han kom med en förolämpning, men förnekat att det var ett angrepp på Zidanes mamma.
Materazzi, det vet man ju att han var en tuffing. Han kom ju in i VM under den här VM-turneringen också lite på grund av skada. Så han startade ju inte, men att han är en tuff spelare. En mittback som tycker om att gå in i situationerna och gärna ta både boll och spelare. Så när man möter den typen av mittbacka så är man alltid på tårna för att hoppa lite extra.
Johan Elmander har spelat många matcher med fula ord på planen och menar att det är mycket trash talk inom fotbollen.
Jättemycket, jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att det fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
Marco Materazzi lämnar VM med ett guld. Zidane lämnar med en finalförlust och ett rött kort, men blir ändå utsedd till mästerskapets bästa spelare.
Jag tycker att han spelade en helt magisk VM-turnering. Jag var inne på den där Brasilien-matchen där när han gjorde nästan vad han ville på plan. Så att det tycker jag absolut var rätt.
Samtidigt utreder internationella fotbollförbundet FIFA händelsen. Och några veckor efter VM-finalen straffas både Zidane och Materazzi.
3 matchers avstängning och drygt 44 000 kronor i böter får Zidane för skallningen. Däremot så får han behålla guldbollen. Materazzi, som ju provocerade Zidane, får 2 matchers avstängning och knappt 30 000 kronor i böter.
Han fick ju göra någon form av samhällstjänst efter det här, eftersom normalt sett hade det lett till flera matchers avstängning, men det gick ju inte eftersom han skulle inte spela någon mer fotboll helt enkelt.
Zidane har gått i pension, men spekulationerna om vad exakt Materazzi sa fortsätter.
Det går ju rykten om att det var väldigt fula ord om Zidanes familj och sådär.
Nu säger Materazzi till den italienska sporttidningen La Gazzetta dello Sport att Zidane erbjöd honom sin tröja efter matchen. Materazzi svarade då, jag skulle föredra din syster.
Jag tror inte att så många riktigt tror kanske på den versionen. Jag tror att det var kanske något ännu grövre. Känslan är ju att båda två mår bäst av att det inte kommer ut. Alltså, kan det varit någonting Materazzi visste om Zidane som Zidane inte vill ska komma ut och som Materazzi inte vill upprepa därför? Vad vet jag, det har ju spekulerats i allt möjligt. Att det skulle handla om Zidanes fru, det har pratats om någon otrohetshistoria. Jag menar, jag tror aldrig vi kommer riktigt få veta. Även om det finns 2 mer eller mindre officiella förklaringar så tror jag faktiskt inte det.
Men Marco Materazzi ger näring åt spekulationerna genom att släppa en bok.
Vad Materazzi sa till Zidane för att provocera honom, det är fortfarande inte helt klarlagt. Men i den nya boken kommer Materazzi med 249 möjliga förolämpningar. Ett av de roligaste förslagen från Materazzi är att han skulle ha sagt så här: sen Foucault dog suger verkligen fransk filosofi.
Och italienaren fortsätter att rida på den ekonomiska vågen efter skallningen. Under hösten 2006 släpps en reklamfilm med Marco Materazzi i huvudrollen.
Det var ett skoföretag där som spelade in en film med Materazzi när han tog massor med olika, vad ska man säga, slag och stötar emot sitt bröst.
Först en vanlig fotboll, sen ett bowlingklot följt av en amerikansk fotbollsspelare i full mundering. En järnbalk. En stor bil. Och till sist en stor lyftkran med en svingande arm som Materazzi smidigt undviker.
uppmaning om att han skulle stå emot det som hände i finalen. Jag kan tycka att det är lite provocerande och jag tycker att den känns ganska onödigt. Det var ju ändå så han som sa något väldigt olämpligt, även om man inte försvarar det som Zidane gjorde.
Det är inte alls konstigt tycker jag att kommersiella aktörer har försökt göra någonting av det, och inte heller konstigt att en retsticka som Marco Materazzi ställer upp på det. Det kan jag tycka, fair game.
Och Marco Materazzi fortsätter att reta Zidane. 2012 tar han en bild bredvid en nyrest staty av fransmannen och lägger ut på sociala medier. En kontroversiell staty som föreställer Zidanes skallning av Materazzi.
Nu finns det en staty i Paris som ska påminna om en av sportvärldens mest klassiska skallningar.
När den där statyn då kom till Paris och skulle stå framför Centre Pompidou, det moderna konstmuseet här mitt i stan, liksom i Paris hjärta, så var det fortfarande väldigt kontroversiellt. De fick ha vakter där, minns jag.
Det är en staty som blir omdiskuterad. En avbildning av nationens fotbollshjälte i sitt kanske minst smickrande ögonblick.
Till exempel så skrevs något gemensamt brev från en massa franska fotbollsledare till det här konstmuseet och till chefen. Och sa att det här är inte en rimlig summering av Zidanes karriär. Han hade så enormt många toppar i karriären. Varför ska vi minnas det här? Återigen ska vi visa våld för våra barn i det offentliga rummet.
Men chefen för museet biter tillbaka och kallar kritiken för censur.
Censur av konst eller försök till censur. Och konstnären själv som sa att ögonblicket är liksom större än berättelsen på något sätt. Då.
Jag kan hålla med att jag tycker också att man ska kanske lyfta folk när de var som bäst under sin idrottskarriär.
Den omdiskuterade statyn köps till slut upp av ett museum i Katar och finns numera på det arabiska museet för modern konst i Doha.
Och det här tycker jag också är lite typiskt för Zidane, att han är i mitten liksom av händelserna centrum och sådär. Men ofta så är det folk runt omkring som debatterar honom eller de här ögonblicken och så vidare. Han låter saker vara.
Och debatten kring Zidane fortsätter även efter den egna spelarkarriären, när han förgyller sina triumfer med nya titlar från tränarbänken.
Real Madrid have won their third consecutive UEFA Champions League. What a night in Kiev!
Det är maj 2018 och Real Madrid vinner sin tredje raka Champions League-titel med Zidane på tränarbänken.
Han kom tillbaka som tränare sen också, så han hade ju en vilja att driva sin fotbollskonst och sin kunskap om fotboll vidare till andra.
Zinedine Zidane tog över ansvaret för Real Madrid i början av 2016 och blir nu första tränare att vinna Champions League 3 år i rad.
Han började då och tränade det här B-laget i Real Madrid till en början. Och sen när tillfället uppstod tog över liksom Real Madrids A-lag. Vilket var liksom att gambla rejält. Här hade ju glorian kunnat falla ganska snabbt. Jag tror inte att det hade påverkat hans renommé som spelare såklart. Men känslan av att magin var borta och så blev det helt tvärtom liksom.
Zidane lyckas med konststycket att följa upp en framgångsrik spelarkarriär med en nästan lika framgångsrik tränarkarriär.
Nu är den inte så lång den karriären, än så länge, men om man liksom komprimerar det så kan jag tänka mig att det kanske inte finns någon annan som har haft så mycket internationell framgång på så kort tid med ett lag. Det är ju unikt också, det har ju snarare bidragit till mytbildningen tror jag kring Zidane. Sen diskuteras det vad är han bra på och hur mycket handlar det om att spelarna har väldigt mycket respekt för honom och hur mycket är han ner och petar i detaljer och det där.
Jag pratar med en del spelare som har haft honom som tränare och de säger att han är jättebra tränare, bra pedagogiskt och liksom man vill bara ut och träna och spela match för han hjälper dem mycket på sidan också med små tips. Så har man en av världens bästa fotbollsspelare som sin coach så är det klart att man ska lyssna på honom också.
Que este equipo debe seguir ganando
Några dagar efter den tredje Champions League-titeln lämnar Zidane som tränare. Han säger att Real Madrid behöver fortsätta vinna och att klubben behöver en ny röst.
Otro seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión.
Men han återvänder igen 2019 och lyckas ta ytterligare en La Liga-titel med klubben. Innan han lämnar igen 2021. Och sedan dess har han inte haft något tränarjobb.
Han vill väl inte det. Han vill väl hellre vänta då på att hans andra liksom stora livsprojekt som är franska landslaget, att den posten blir ledig och spara på krafterna tills dess helt enkelt.
Ja, det spekuleras i om Zidane är en tänkbar framtida förbundskapten för det franska landslaget.
Det är säkerligen så att några tekniska direktörer och höga beslutsfattare inom fransk fotboll har en god dialog med sin Zidane. Det skulle jag kunna tänka mig. Sen tror jag också att det är en person som du lyssnar på svaret på, sen går du. För du behöver inte, övertalningskonster tror jag inte riktigt lira med den killen. Men det är min gissning.
Folk vill det väldigt gärna. Jag tror att väldigt många känner att det får gärna hända imorgon, om du förstår vad jag menar. Det är outtalat, men samtidigt verkar det klart och utan att det finns några konkreta papper eller läckor som säger att det är det på något sätt. Så att den statusen, den positionen har han i Frankrike. Att han säger han eller andas han om att han skulle kunna tänka sig ta över franska landslaget, så får han det då. Och nu går Didier Deschamps kontrakt ut då efter VM i sommar och det känns ganska givet att det ska bli så.
Jag tror att det är en perfekt match om det skulle bli så att han skulle ta över det franska landslaget.
En landslagssaga som då kanske kan få ett bättre slut. Även om skallningen och det röda kortet i VM-finalen är en del av Zinedine Zidane.
Ce que j'ai fait, je ne suis pas fier. Je suis pas fier de ce geste. Je me suis excusé auprès de tous ces jeunes, de tous ces.
Jag är inte stolt över vad jag gjorde, säger Zidane i en intervju med franska Telefot. Men det är en del av min karriär och mitt liv. Det är inte trevligt, men jag måste acceptera det.
Elle fait partie de ma carrière, elle fait partie de ma vie, elle fait partie des choses qui sont pas agréables mais qui faut accepter.
Om man skulle summera det med liksom ett års eller fem års eller ja, 20 års distans, så får man nästan ändå säga att det bidrog till legenden om Zidane. Zidanes fotbollskarriär hade inte varit samma sak utan den här skallningen. Den hade kanske varit en VM-titel rikare. Men som saga betraktat så går det nästan inte att tänka sig att det där inte skulle ha hänt.
Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
Det lever ju ändå vidare för evigt. Vi sitter 20 år senare och pratar om det. Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
Skallningen är än idag en av VM-historiens mest uppmärksammade händelser och fortsätter att bidra till mystiken kring Zidane som fortfarande är restriktiv med intervjuer.
Jag tycker det var ganska talande när han fyllde 50 här för några år sedan, så fick L'Équipe en intervju med honom, L'Équipe, den stora franska dagliga sporttidningen, och då publicerade de 18 sidor Zidane-intervju. Så exklusivt är det att få sitta ner med honom. Och så stort är det på något sätt att få liksom den tillgängligheten, att det allt stoppar nästan upp, om du förstår vad jag menar. Och jag tänker att det säger någonting om någonting också.
Det är många spelare som väljer den vägen också, som kanske inte vill synas och inte behöver synas heller, utan han vill ha det lite mystiska runt omkring sig. Men sen ser du också vad jag tror som han är som person, att han är lite blygare och lite tillbakadragen och kanske trivs precis så som han lever just nu.
Johan Elmander har aldrig mött Zinedine Zidane på fotbollsplanen, men har fått lovord av den franska legendaren.
Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år, och att han något tillfälle hade sett mig spela, och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra. Så att det är det enda som har kommit så nära som det går på Zidane.
Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt. Så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
Men fransmännen fortsätter att slita sitt hår i sina försök att förstå Zinedine Zidane.
Jag vet inte hur många fransmän som har frågat mig så här, hur är han egentligen? Eller vad tror du, är han smart? Eller är han egentligen, döljer han att han inte är det genom att liksom inte prata så mycket? Han är ett enigma för många fransmän, och det fortsätter han faktiskt att vara efter alla de här åren. Han går inte att peta på riktigt, han går inte riktigt att förstå. Det ligger en mystisk aura kring hela hans karriär, topparna och dalarna. Folk vill ha en lösning, tror jag, på mysteriet sedan, och man får aldrig riktigt den.
Det här var ett avsnitt av Radiosporten dokumentär, ett program som gjordes av Cecilia Markvard under 2026. Fler avsnitt av Radiosporten dokumentär finns i appen Sveriges Radio.